Han vann nyligen sitt fjärde SM-guld och säger att lagidrotten räddade hans liv. I P4 Extra-gästen berättar handbollslegendaren Kim Andersson om hur det är när kroppen inte orkar mer, om att växa upp med missbrukande föräldrar och hur han blev en av världens bästa handbollsspelare. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ystad IFs Kim Andersson, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Stort grattis till SM-guldet.
Tack.
Ja, det var väl kanske ingen större överraskning, eller?
Nej, det var det väl inte med tanke på hur säsongen har sett ut. Men finalerna skulle spelas så det var ju desto tuffare. Så att, men vi var väl lågt så.
Hur har du landat i känslan av att ni är svenska mästare?
Nej, men jag har väl inte riktigt landat än. Det är så pass färskt så att nu är det någonstans man slits mellan glädje och... Lite förtvivlan att den aktiva karriären faktiskt är slut, så att det kommer över en lite så plötsligt. Men sen har jag tre barn hemma som gör att dagsschemat är fullt och någonstans.
Du får lite annat att tänka på med jämna mellanrum. Vi ska prata såklart mycket mer om att lägga just skorna på hyllan då. Men det här blev ditt fjärde SM-guld. Du har ett OS-silver med landslaget. Det blev för övrigt 240 A-landskamper. Du har varit tysk mästare flera gånger. Dansk mästare flera gånger, Champions League-titlar. Har jag glömt något?
Nej, det tror jag inte.
Vad säger du själv om den där listan?
Det är en diger lista. Jag har hållit på väldigt länge. Så att, men jag har fått vara med och uppleva väldigt, väldigt mycket. Och också dessutom få vara med och vinna om saker, eller vinna titlar. Så att, det har varit fantastiska år och kommer ju vara minnen man kommer bära med sig resten av livet.
Några av de minnena ska vi fördjupa oss i här under det här snacket. Vad härligt. Kim Andersson, handbollslegendaren, är det som är dagens P4 Extra-gäst.
Det här är P4.
Handbollsspelaren Kim Andersson är här, som nu faktiskt då avslutar den aktiva karriären. Hur sammanfattar du allt du har varit med om?
Jag vet inte. Kärleken till handbollen, kärleken till idrotten är väl det som sammanfattar det bäst. Jag har ju hållit på med idrott sen jag men i stort sett kunde stå på benen. Så att det är väl det som sammanfattar. Alltså, passionen till detta är ju det som har gjort att jag har hållit på så otroligt länge. Och folk undrar för länge sen när jag skulle sluta. Så här. Men det har varit en fantastisk år från barnsben upp till idag. Så att... Jag är väldigt, väldigt tacksam och stolt över det jag har fått lov att uppleva och det jag har fått vara med och bidra med. Mm. Så att det känns stort.
Nu landade det ju då till slut i ett SM-guld med Ystad. Men för din egen del har väl den här säsongen varit ganska tuff?
Absolut. Det har varit slitits mellan ångest att man inte ska få lov att sluta på egen hand. Och man hade förhoppning om att man skulle få... Fortsätta, jag älskar ju att vara aktiv och vill ju egentligen aldrig sluta, så att det var väldigt tufft där i vintras. Jag hade väl en mindre bra period när man kände att det nog inte blev någon mer handboll när man skulle få lov att spela mer, plus att det var lite andra yttre faktorer som gjorde att det kändes väldigt jobbigt, och vintern bidrar ju med sitt också, så att jag kunde väl aldrig tro att jag skulle få lov att stå där och vara en del av ett SM-vinnande lag och dessutom få lov att vara med på planen. Det var en stor känsla.
Mm. Du fick problem med axeln. Det är väl egentligen problem som du har haft tidigare. Men nu var det i princip, den var helt slut, sa läkaren, eller?
Ja, men så var det väl. Jag fick beskedet i fjol i somras att jag skulle göra en större operation. Och sen så, när jag väl kom dit så visade det sig att axeln var i för dåligt skick för att man skulle kunna göra någonting åt det. Så att, det blev inte den här operationen som jag hade tänkt. Och mitt huvud var väl det också, det som jag hoppades på att skulle kunna rädda min karriär. För att jag visste att den var dålig. Hela förra säsongen spelade jag med väldigt stor smärta i axeln. Och som du sa innan så har jag haft den här... axelproblematiken tidigare plus lite andra skador, och tänkte väl inte att jag skulle behöva göra en comeback till, utan när jag fick det beskedet kändes det som att nu tog det slut, plus att jag då fick möjligheten eller vara med i när de skulle rekrytera en ny sportchef i klubben, så då kände jag att det var ett jättebra läge för mig att inte göra ytterligare en comeback. Så att, men när det inte blev det så fick jag snarare på mig skorna och försöka ta mig tillbaka igen.
Det var det där sportchefsjobbet som du liksom gick bet på, kan man säga.
Ja, men absolut. Jag blev inte vald. Och det gjorde ju givetvis att jag var väldigt besviken och väldigt ledsen. Jag tänkte att det var ett jättebra sätt för mig att hitta ett substitut för handbollen, för det tar rätt mycket energi när man ska försöka komma tillbaka efter skada på skada. Och jag har gjort ett par sådana comebacks innan när man har undrat hur är det möjligt. Eller där läkaren tycker att jag är dum som chansar. Liksom. Men denna gången kände jag att det var väl lätt att inte behöva göra det och inte behöva lägga all den energin som krävs för att ta sig tillbaka. Och då var sportchefsrollen passar jättebra för att vara kvar i handbollen och så. Men när det inte blev det så blev jag som sagt först besviken, men sen gjorde det väl också, det väckte väl någonstans i mig att ja, men då ska jag i alla fall sluta på ett bra sätt och då ska jag göra allt för att komma tillbaka på planen. Och någonstans i januari, mitten på januari, blev väl tog det beskedet eller beslutet och kände att nu får vi jobba för att försöka komma tillbaka så att jag kan avsluta med lite värdighet i alla fall. Och det lyckades jag ganska så väl med.
Men vilken comeback?
Mm, ja, men om det är något jag har så är det väl det där pannbenet, tror jag.
Ja, kommer det ifrån då?
Ja, det har alltid funnits där och som jag sa innan så har jag haft en del skador och större skador som man kan tänka att det här kan vara sista skadan innan man kommer. Man har haft mindre blessyrer, men när det är de här längre månadslånga pauserna så är det ju lätt att bli bekväm och tycka att det finns andra saker som är viktiga. Men någonstans har jag alltid den här handbollen funnits i periferin, den har alltid funnits framför mig, har alltid varit en del av mitt liv. Om det inte har varit jag så har det varit barnen och så här. Så att kärleken är ju det som jag tror har övervunnit det hela tiden, att inte sluta på ett sätt som jag inte själv vill vara med och styra, utan att hela tiden försöka och göra det yttersta. Och nu hade jag kontrakt fram till här till sist i juni, och då tänkte jag att jag ska försöka och respektera det så gott jag kan och bidra så mycket jag kan.
Men det där är ju någonting som jag misstänker att alla elitidrottare brottas med, när kroppen faktiskt inte pallar mer. Liksom, hur förhåller man sig till det? Det finns ett slutdatum. Du kanske inte alltid kan bestämma det själv.
Nej, precis. Och det är ju det man alltid vill. Man vill ju gärna ha sista ordet. Men kroppen vill ju oftast annorlunda. Det hör man ju på så många som har hållit på med detta och haft idrott som jobb eller hobby eller passion eller vad man nu ska kalla det. Det brukar ju sällan vara så att man får höra att nej, nu slutar jag för att jag inte tycker det är roligt längre. Utan oftast är det ju att kroppen har sagt sitt och att man inte riktigt kan prestera på den nivån. Man sätter en oerhört stor press på sig själv. Man är ju sin största kritiker, vilket gör att man vill ju också prestera på en viss nivå. Man är inte nöjd med att man inte kan göra det man kanske har kunnat gjort tidigare. Och det är ju en väldigt tuff mental grej liksom, att kunna acceptera att man inte är den man har varit för 10-15 år sedan kanske. Så att, jag tror det är också det att kravställningen på sig själv gör att man till sist måste inse att det går inte längre.
Nej. Och nu då? Är det någon slags identitetskris nu då, när det faktiskt är slut?
Ja, lite blir det väl att man inte riktigt vet. Jag har ju varit Kim Andersson handbollsspelare med i stort sett alla man träffar och så. Och jag menar 26 år eller vad jag fick reda nu på att jag hade sen min A-lagsdebut. Det är många år och det har liksom hela mitt liv och hela min familjs liv har ju styrts utifrån mitt schema som har varit. Det är ju alltid någon annan som har sagt till när jag ska ha semester. Det har alltid varit någon annan som har sagt vad jag ska göra och så. Så att det är klart att det blir lite identitetskris, men samtidigt så är det ju något nytt i framtiden som jag hoppas ska kunna ge lite, vara ett litet substitut till det som jag har hållit på med som elitidrottare, att jag någonstans ska kunna få lite känna den här passionen och kunna vara med som en liten del av ett lag, för jag tror det är det som är det stora problemet, att känna att man hamnar utanför laget.
Som assisterande då, tränare ska du ju vara så småningom då. Vi ska prata mer om det, men du har varit med om helt fantastiska grejer i din karriär faktiskt. Du spelade bland annat i Tyskland, i Kiel, där du spelade med en annan handbollslegendar, och jag lyckades faktiskt hitta ett litet klipp på nätet när den här personen av Kanal 5 fick veta att du skulle sluta i handbollslandslaget och för Sverige, svensk del. Vi kan höra här.
I'm proud to have been able to play with Kim because he's a great, one of the best right backs in the world. We played great years in Kiel together. We won a lot of titles, so I'm really happy. I shared my experience with him. He's a great friend and a lot of respect for what he did with the national team. And I think he gave a lot and he deserves now to rest.
Du förtjänar att vila, säger Nikola Karabatic här. Du låg när du hörde hans röst här.
Nej, men det är något visst. Vissa personer har man ju en viss relation med, och Nikola för mig, som när man pratar bra handbollsspelare eller legendarer och så här, så är ju Nikola den allra största i mina ögon. Har ju varit en pionjär med sitt sätt att spela, och jag fick ju nästan att lära känna honom när han var en ung upcoming, eller vad man ska säga. Vi var båda två rätt unga. Men jag tror att detta klippet är alltså från 10 år sedan eller något sånt.
Så 2015
i Qatar, ja. Så det, där skulle jag sluta, och jag många gånger har velat sluta. Men
det blev inte riktigt vila då, kan man säga. För
nej,
att
det blev inte det. Nej, precis. Men nej, det är klart att det här, när man har hållit på så länge som man har gjort, så är det ju... Man lär ju känna mycket folk. Och vissa,
håller ni kontakten då?
Jag är ju inte den bästa på att hålla kontakten. Nu när Nikola valde att sluta förra sommaren, då blev det väl lite att vi fick lite kontakt igen. Vi skrev med varandra så, och skulle gärna vilja... Vissa skulle man gärna vilja träffa igen, men som sagt, är det där ekorrhjulet som man har med familjeliv och alla andra åtaganden som ska göras, så det är inte helt lätt att hitta tid. Och när man då dessutom ska försöka spela handboll på hög nivå, så finns det ännu mindre tid att göra roliga saker. Mm.
Ja, du ska ju kliva in då i en ny roll som assisterande tränare i Ystads IF. Vi ska prata mer om det. Och också faktiskt att du har sagt att handbollen har räddat ditt liv. Kim Andersson, handbollslegendar, är det som är gäst idag.
Det här är P4.
Handbollslegendaren Kim Andersson är med oss idag. Kim, du har sagt att handbollen har räddat ditt liv. På vilket sätt då?
Ja, men var ska jag börja någonstans? Idrott har ju alltid varit tillflykten för mig när det var tufft som barn och man växte upp och man inte kanske levde under optimala förhållanden med föräldrar som missbrukare och så var ju handbollen och framförallt fotbollen i tidig ålder var ju de idrotterna som någonstans lade mig väldigt varmt om hjärtat. Höga Lid, som det heter, där jag växte upp i Kävlinge, nära Korsbackaområdet där jag växte upp, låg ju väldigt nära och var ju väldigt lätt en skön tillflyktsort där man kunde bara, man behövde bara med sig en boll och så kunde man rensa tankarna. Jag har alltid känt att när jag har varit på plan eller när jag har varit på en träning eller så har det aldrig varit så att alla tankarna som man har när man sitter eller är nära någonting, det försvinner på något sätt. Då är fokuset bara på den där bollen, om det sen är med fötterna eller händerna, men det har hela tiden varit där, och när det har varit tufft så har jag kunnat ta mig ifrån saker och ting genom att ta den där fotbollen eller handbollen och bara stå och skjuta mot en vägg eller vad det nu har varit. Men handbollen har definitivt varit med och skapat mig till den jag är idag, och jag tror inte jag hade varit den jag har varit idag om det inte hade varit för handbollen.
Mm. Och den hemmiljön som du berättar att du hade då, på vilket sätt påverkade den dig så att säga?
Ja, men det var väl inget positivt när jag hade ju till exempel i ung ålder inte mycket föräldrastöd i det att mina föräldrar var ju inte mycket att titta på mina matcher så här när jag växte upp, och det var inte alltid helt lätt att få ihop det ekonomiskt. Jag kan minnas när jag flyttade till gymnasiet, blev inte ens tillfrågad om att få åka med till en stor handbollsturnering, då är vi ju ändå 16 tror jag, första året på gymnasiet, för att ledarna där ansåg väl, eller visste väl redan historiken, att det var rätt tufft och frågade inte ens mig, för att det var en dyr turnering och de tänkte väl att det inte var pengar, vilket det inte var heller. Det var väl inte osant, eller tanken var väl helt rätt, men samtidigt var det väldigt sårande när man inte fick frågan. Så att det har ju varit mycket så saker som kunde varit bättre, men samtidigt så har det ju gjort mig till den jag är idag, och det är inte så att jag sitter här och beklagar mig. Jag har träffat en fru som kommer från helt andra förutsättningar än vad jag gör, och jag känner att jag är väldigt privilegierad med att jag har fått lov att hålla på med handbollen och idrotten i stort, vilket har gjort att jag någonstans har skapat mig en egen identitet och har gjort mig starkare, tror jag. Lite det här med mindsetet att jag klarar det mesta själv och så har gjort att jag kanske har kunnat hålla på med detta så länge som jag har gjort också.
Mm. Du har pratat innan om att just lagidrott kanske är det som har gjort att du har fått ett sammanhang på ett sätt. Och många unga får ju det via den. Hur ser du på det där?
Jag tycker absolut det är väldigt viktigt, och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för nu när man är på ålderns dagar, när man är en förrättning. Men just vikten av att ha en tillhörighet till någonting. I dagens samhälle tror jag det är ännu viktigare där vi träffas mindre och mindre. För var man ute spontan, idrotten fanns ju på ett helt annat sätt än vad det gör idag. För var det ju så att tog man ut en boll på gräset där hemma, så var det ju 10 minuter senare match, och då var det ju allt från åldern 20 och neråt. Vi kunde vara en mix av allt möjligt, och ändå så fick vi ihop en fotbollsmatch. Idag ser man ju väldigt lite av den varan, vilket jag tror gör att vi som ideella idrottsföreningar har en mycket större roll i att kunna knyta an ungdomar som känner att de inte har den här tillhörigheten, att de inte har någonstans där de riktigt hör till. Och då tycker jag att det finns inget bättre än att vara i en idrott, en lagidrott, där man får dela både med och motgångar med någon annan och inte allting ligger på ens egna axlar. Och bara det här att ha någon att prata med tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
Du är ju då också tränare för en av dina söners lag, va? Mm. Pojklag. Jag är lite nyfiken på hur du är som förälder, för att när du var aktiv då kunde det ju låta så här.
Fattar fan inte vad du håller på med. Tappar en 11-målsledning på 30 minuter. Vi agerar som juniorer idag, känns som vi studsar. Vi har inget klart spel. Ja, det är en lagkollaps.
Det gjorde du inga visor, du.
Ja, jag vill väl ändå hävda att jag har väl lite bättre kontroll på mina känslor när jag är ungdomsledare. Jag vill väl påstå att jag är en annan person när jag har med barn och ungdomar att göra än när jag själv är aktiv. Sen om det är synen på mig utifrån, men jag tycker det är väldigt viktigt. Jag har alltid varit... Jag har varit en person som kanske inte alltid har haft så lätt att säga rätt saker. Jag har sagt de sakerna som jag har känt precis där och då. Jag har varit väldigt ofiltrerad. Men jag har också varit väldigt genuin, tror jag. Jag har varit väldigt ärlig. Jag tror ändå i det långa loppet så uppskattas det mer än att det skulle låta lite finare. Att man satte de fina orden på känslorna som man faktiskt känner. Så.
En vinnarskalle är väl det. Absolut. Du har blivit beskriven som.
Ja,
det vi hörde uttryck för här då.
Ja, och sen var det kanske inte så vackert att höra det så, men absolut, jag har alltid velat vinna.
Men det måste ju bli speciellt för mig om din sons lag möter ett annat lag och så ser tränarna, det är ju Kim Andersson som är tränare. Får du några reaktioner? Märker du att de blir lite nervösa?
Än så länge har jag inte märkt av någonting sånt, men jag har ju fått höra lite så att det är bara fördelar av Kim Andersson på bänken för att domarna hit och domarna dit. Och det är väl en osanning i sig. Jag har väl aldrig varit bästa kompis med domarna, inte som aktiv, och kommer förmodligen inte vara det när jag är som ledare heller. Men det är ju mer att det skulle vara någon fördel i att man har en namnstark coach. Jag hoppas ju att fördelarna är större för mina ungdomar i den kunskapen jag kan bidra med, istället för att det är för att jag heter Kim Andersson. Mm.
Fattar barnen att du är liksom en stor handbollsstjärna?
Nu börjar barnen förstå det. Eller de har förstått ett par år här nu. Min äldsta då, vi flyttade ju hemifrån Tyskland när Milo då, min äldsta, var 3 och min dotter då var bara 1. Under många år så förstod de inte vad det var jag hade hållit på med, mer än att pappa är handbollsspelare och så. Och nu förstår de ju verkligen, och jag är ju väldigt tacksam. Jag fick lov att lämna över min sista tröja till min son nu, som också är, han fyller ju 16 här och är ju också vänsterhänt och spelar högernia än så länge. Så att nu tror jag ändå att de förstår att jag har mycket som jag har gjort. Sen var det ju inte lika digitaliserat när jag var i Tyskland. Det låter som att jag är botten gammal.
Men det är 1900-tal.
Ja, men precis. Ja, det är galet. Tiden går fram. Det går fort och tekniken har gått ännu snabbare. Liksom. Ja. Så att, men nej, det behöver väl ändå. Där finns väl något YouTube-klipp som de har kunnat googla fram här från Primer när man var lite yngre och lite mer spänstig.
Mm, förstår. Du, din fru Sandra då, vad gör hon nu då? Hon är ju också ganska sportintresserad, förstår jag det som. Kommer du gå runt som en osalig ande där hemma nu då? Eller så hon känner att Kim... hitta något.
Ja, det tror jag inte. Alltså, det ska ju absolut inte förringas. All den tid och alla de känslorna som Sandra har lagt ner i det här, det hade ju aldrig funkat utan att man hade haft en fru som har den förståelsen för det jobbet som man har haft. Det är ju inte ett 7-4 jobb. Det är ju oftast när alla andra är lediga så har vi haft någonting, någon åtagande i, om det är en bortamatch eller det är, man ska resa och allt vad det har varit. Så att jag är ju den svagaste, om man säger, länken i den här familjen. Min fru och mina barn är ju de som är starka i det här, och Sandra har ju följt mig ända sen, ja, det känns ju som 100 år, men sen vi träffades precis när jag flyttade upp till Sävehof efter studenten, så att det är ju rätt många år nu. Det vill man ju helst inte tänka på att det var så länge sedan man till student, men hon har ju verkligen följt mig överallt och har ju gjort oerhört mycket för att det familjära ska funka, och det är väl inte tråkigt att jag vet att det är min största supporter, och hon fick vara med där för 20 år sedan när vi tog SM-guld med Sävehov uppe i Globen, och som hon skrev till mig nu inför match 4 här, att det var 20 år sedan jag var här uppe och jag är här idag igen, och det betyder ju oerhört mycket för mig. Jag har inte nära till tårarna, men när jag pratar om det så känner jag att känslorna, det böljar liksom inombord. Så jag är oerhört tacksam och stolt för att jag får ha Sandra som fru och bästa partner.
Vilken kärleksförklaring. Tack Sandra, säger vi. Du, det här med att stå vid sidan av nu då som assisterande tränare i Ystads IF, hur kommer det bli, tror du?
Jag hoppas det blir bra, men ja. jag är inte helt säker. Jag är rädd att man... Det är en sak när man kan fysiskt styra saker själv. När man är aktiv så kan man ju faktiskt be om bollen och så göra någonting bra, eller tro att man gör jättebra grejer. Men som tränare, eller vara en del av ett tränarteam, så handlar det mer om förberedelser inför matchen. Själva resultatet är det svårt att göra någonting åt. Det är klart att det kan finnas lite fingertoppskänsla och så, men det är ju allt det här förarbetet som ska funka. Och jag hoppas att man ska kunna se det som att jag hjälper och inte känner att jag inte kan ge dem verktygen. Så att jag är lite kluven hur det ska liksom bli ett substitut för det som jag har gjort under alla dessa år. Men jag tror med tiden så kommer det bli bättre och bättre. Jag har ju haft en dialog redan sen en tid tillbaka med Oskar Kalén, som själv också var aktiv och som fick sluta allt för tidigt. Så att, och han har ju berättat sina känslor, så jag känner mig ändå rätt så väl förberedd på det som komma ska.
Det är ni som ska teama upp. Det är Oskar som är huvudtränare då. Spännande, det ska bli att följa dig i den rollen. Kim Andersson, handbollslegendar. Tack så mycket för att du var med oss.
Tack för att jag fick komma.
Det här är P4. Missa inte nästa avsnitt av P4 Extra. Gästen slår på pushnotiser i Sveriges Radio Play.